Ja, da gitt. Nå er det tirsdag 5. mars, og Roger var så vennlig å stille opp i dag. Hei, Roger.
God morgen.
Du er i Stockholm?
Ja, sprängstaden nummer ett i Europa har jag tydligen fått uppleva i natt. Det har varit en spännande natt med två stora sprängningar och sju skadade i Stockholm.
Ja, sju nå. Du, da jeg ringte deg i går, så sa du jo det, jeg måtte springe. Det var den første eksplosjonen ute på Fagersjø. Kan, og så må jeg si, ja, du skjønner, fordi jeg, siden det var personskade, så så jeg på disse meldingene. Og så har det seg sånn at vi har et NTB-abonnement på bilder nå som også dekker TT og Ritzau. Og det er når man ser bildene at, at det synker inn hva bomber i sivil boligbebyggelse vil si. Men kan ikke du berette hva du opplevde i går?
Ja, alltså oftast är det ju så här när man kommer till en plats där det precis har sprängt så ligger det ju en krutdoft och det luktar sprängt bygge helt enkelt. Och det som oftast får mig att reagera det är att det är så lugnt faktiskt oftast varje gång. Människor är livrädda och håller sig inomhus. Och prata med en kvinna som bodde i plöppegången bredvid där det smält. Och hon sa ju det att det var laddning och det var det ju för att de bilderna som en annan svensk fotograf har tagit visar ju på en trappegång som är mer eller mindre helt utsprängd och det är stora hål i betongväggarna. Och så det här var ju nog en av de kraftigare sprängningarna som har varit på. Det var en i Hässelby strand tidigare i år som också rejält kraftig, men den här är nog i närheten utav det. Och jag ska dit nu på morgonen och fota och filma nu när avspärringen har minskat så man kan fota in i trappuppgången och så man får en inblick direkt hur illa det är.
Ja. Alltså detta är vårt naboland. Mm. Ja, det är det vi skulle bry oss mest om, hvis det faller fra varandra, men medierna gör ju inte det, Roger, och kanske heller inte i Sverige, jag vet inte. Tar medierna detta på allvar?
Nu har det väl skett en liten förändring det senaste halvåret skulle okay. Jag vilja säga. För att tidigare så har medierna mest bara så här, nästan plikttroget skrivit så här att de har nästan, gud vad jobbigt att vi måste skriva om detta. Och då har de också tonat ner det lite genom att skriva om att att det är detonationer och de har fått det låta som att det är planerade sprängningar, alltså planerade byggnadssprängningar typ. Men nu kallar de det, Expressen skrev sprängattentat i morse. Så att det börjar ske en liten förändring, men jag tror inte att de flesta journalister vill ju inte röra i detta. Man kan ju ta det när man kommer till när det har varit en skjutning eller en sprängning, så journalisterna och fotograferna de gör sitt jobb, men de motvilligt skulle jag nog vilja säga. Och så försöker de alltid hitta någon då som kan berätta om hur lugnt och fint det annars alltid är i området. Och det händer ju aldrig någonting här. Det spelar ingen roll om det aldrig hänt någonting tidigare. Har det sprängt så har det sprängt, så har det skjutits så har det skjutits.
Ja. Fordi man trenger jo ikke så veldig stor fantasi for å forstå hva det vil si å våkne til et sånt smell. Og så med en gang vite at dette er et angrep i din nærhet, og at det foregår en krig i Sverige. Som politiet, eller i hvert fall de politiske myndigheter, står helt maktesløse overfor. For de vil ikke bruke de metodene som kunne stanset eksplosjonene.
Nu har det väl blivit lite bättre för att nu har ju den blågula regeringen, Tidöpartierna har gjort en del juridiska förändringar så att polisen får ju bevaka på ett annat sätt numera och också lägga sig i saker och ting. Så man har ju stoppat ganska mycket sprängningar och så, men det här är ju förändringar som skulle gjorts för kanske 10 år sedan egentligen. För kanske 20 år sedan, ja, så hade vi ju sluppit väldigt mycket, ja, av det, de skjutningar och sprängningar som har varit. Men det har ju funnits en ovilja hos egentligen alla partier förutom Sverigedemokraterna som haft foten ned mot detta hela tiden. Nu börjar det ske saker, för att det är polisens senaste rapporter som har kommit om just skjutningar och sprängningar, att det minskar väl kanske inte direkt om man säger så, men i och med att man kan övervaka och dela information mellan olika myndigheter nu, så är det, håller man på att bygga upp, vad ska vi kalla det för, ett nätverk över de här kriminella individerna. Så att förhoppningsvis har man då löst de gängrelaterade sprängningar som sker nu. Men det som kommer att ske också, som är viktigt att komma ihåg, att även om vi griper de människorna som spränger nu, så det betyder inte att gängen försvinner, utan det betyder bara att det finns fler fria individer som tillhör gäng, och de kommer ju att slåss om makten över drogerna, makten över pengarna och så vidare. Så att det här är ju ingenting som kommer att vara löst de närmaste åren, utan detta kommer ju att pågå tills myndigheterna helt enkelt har nått sönder här. Och det är ju det som är nackdelen att leva i en rättssäker stat, om man säger så, är det att det tar tid för byråkratin att lösa sådana här saker. Och det är en massa människor kommer ju tyvärr att få lida.
Men du vet, Roger, att med det nivået som Sverige upplever, så er det som du sier at det skulle vært grept inn for lenge siden, og når det ikke er skjedd, så betyr det at det finnes en stor motvilje i byråkratiet og i riksdagen mot å ta de nødvendige åtgjerder.
Man har jo levt i en naiv verd alla helst under socialdemokratin, när de har styrt, har det ju varit det här i Sverige om att bara man bygger fritidsgårdar så slutar kriminella att begå brott. Och med tanke på hur många fritidsgårdar Sverige har, så borde ju inte ett enda brott ske i Sverige egentligen. Man har varit väldigt naiva, man har inte sett det här. De säger det själva, vi såg det inte komma, säger socialdemokraterna, vilket är ju helt bisarrt.
Ja. Ja, men man har disse argument, eller disse unnskyldningene, har man jo egentlig sluppet opp for lenge siden. Det er jo ingen som tror på det. Det er jo akkurat det samme som skjer her og i Danmark og Tyskland, ikke snakke om Frankrike, altså at politikerne fortsetter å bruke omskrivninger av virkeligheten lenge etter at publikum har sluttet å tro på dem. Altså i Norge har det vært vanlig å si at ungdomskriminaliteten skyldes i gåsøyne trangboddhet, altså sosiale forhold. Men det er jo ikke der det ligger. Det er i den sosiale oppdragelsen helt fra barnsben av. Og det vet man jo.
Det är en kulturell sak där. Det är en skillnad i synen på samhälle, moral och etik. Det är de sakerna som spelar roll. Och det är det här man har börjat våga ta lite i nu. Man har vågat beröra det här att det finns grupperingar som vill Sverige och andra människor illa. Tidigare har vi liksom inte svenska politiker och myndigheter trott att det är så, men ja, nu har den riktiga verkligheten kommit till Sverige, och den riktiga verkligheten, det finns ganska många onda människor som vill ganska mycket illa, och det går inte att förklara bort det här med fattigdom eller brist på fritidsgårdar, därför att det är inga hållbara argument. Hade det varit så att du begår brott för att du är fattig, då hade kriminaliteten varit mycket värre. Det är ett val du gör helt enkelt. Det är bara att läsa de här rapporterna. Jag tror den är 30 år gammal nästan, när de intervjuat ett gäng invandrarungdomar från Malmö, där de säger att vi rånar svenskar därför att det finns ingen anledning för vår kultur eller för oss som muslimer att acceptera unga svenska killar. Därför kan vi råna dem. Det här har man inte vågat beröra överhuvudtaget. Och vi står liksom emot ett antal ganska illasinnande och onda kulturer. Och det är, vi svenskar är ju naiva och dumsnälla och tror gott om de flesta människor, och det får, måste vi sluta med.
Ja, och du vet, hvis du godtar myndighetene, politikernes og journalistenes omskrivninger av virkeligheten og unnskyldninger, så i neste omgang da, så blir jo sivilbefolkningen kanonføde for dette prosjektet som har gått av skinnene for lenge siden. Altså i Drammen. Og dette er en form for kynisme når Drammen bystyre vedtok at nå skal vi ta ukrainer og ikke-europeiske flyktninger, så ble det ramaskrik. Men så hører vi altså at det er 400 nordmenn i året som flytter, og det er 4000 som kommer utenfra. Sånn at byen forandres i et høyt tempo. Og hvis myndighetenes reaksjon på et sånt vedtak er at det er ulovlig, for det bryter mot menneskerettighetene, så har de gjort menneskerettighetene til et våpen for befolkningsutskiftning. Og da er de innfødte er kanonføde for et storstilt sosialt eksperiment som alle ser ikke fungerer.
Mm. Ja, hele det er jo som hele, å fy... Ja. Ja, men hela idén med det här mångkulturella projektet, det kan ju, jag menar, jag brukar säga så här, jag ser mångkultur som egentligen en väldigt naturlig sak. Människor och kulturer har alltid bytt idéer med varandra. Det är inga större problem. Däremot när mångkulturen blev ett politiskt projekt där både höger och vänstern skulle försöka hitta sina moraliska och filosofiska vinster på det här. Det kommer bara att utnyttjas och missbrukas. Vi kan ta hur det fungerar med assistentersättning i Sverige till exempel, där man införde nya lagar på 90-talet om att det skulle bli enklare att få statliga bidrag för att ta hand om dina sjuka barn, din sjuka mamma och sådana saker. Jag vet inte hur många sådana skandaler vi har haft. Vi pratar miljarder som har försvunnit ut ur landet på grund av detta. Och svenska naiva politiker har inte trott på det här. Därför att, men varför skulle någon komma till Sverige och fuska med bidrag och stjäla pengar från oss? Det går ju inte, det finns ju inte. Och det här gäller ju allt rakt igenom. Vi kan ta allt ifrån bidragsfusk till islamiseringen av Sverige. Nu har man börjat diskutera islamiseringen i Sverige. För att nu börjar rätt sorts personer prata om det. Nu är det en del ganska människor inom journalistiken eller inom media som Josefin Utas bland annat heter en kvinna som är opinionsbildare som har skrivit ett inlägg där hon bevisar en pågående islamisering. För nu kan vi prata om det, men det är 20 år för sent, det är säkert 30 år för sent där. Och den här eftersattheten att inte våga leva i verkligheten blir ju så extra förrädiskt när du bygger allting kring en lögn som mångkulturen. För då blir det precis som du säger. Alla medborgare blir pjäser för en politisk idé, och politikerna är villiga att offra vem som helst för att få igenom sin idé. Det är så förödande, det är så hemskt. Det är ju nästan, alltså jag inte får liksom på något sätt minimera nazismen, men det är ju samma ondska skulle jag vilja säga. Att bara få för sig att man kan förändra världen och verkligheten genom att flytta runt människor och ta bort människor som inte hör hit. Det är galet.
Du vet, det er et veldig fint uttrykk på amerikansk som heter skin in the game. Altså at du risikerer, du har noe å risikere, du blir direkte berørt av det som skjer. Og det gjør jo folk. Altså i de mest grisgrendte strøk av Norge så har du fått Midtøsten inn stua, inn i lokalmiljøet. Alle vet hva det innebærer. Men politikerne som later som de bryr seg, det har jo gått opp for folk at de bryr seg ikke om dem. De bryr seg om sine egne posisjoner og sitt eget prosjekt. De har et helt annet syfte, en helt annen hensikt med deres innspill enn det som befolkningen etterspør. Og det tar litt tid før det går opp for folk at de blir lurt. Men jeg tror det begynner å demre for folk, for nå blir de lurt på så mange områder at de skjønner at nå er det virkelig noe galt.
Ja, det der er jo, i Sverige har jo man ført en ganske högljudd debatt ifrån ena hållet där man har pratat om de negativa aspekterna av mångkulturen. Vi hade redan på 80-talet en, vad heter han, Sven tror han hette i Sjöbo, som tog upp det här att migration på det sättet som regeringen bedriver i Sverige är fel och den kommer att påverka svenska folket negativt. Men ingen behövde ju liksom lyssna på honom eller ta del av det han sa, därför att de som då drabbades utav det, det var ju de sjuka och de fattiga och svaga svenskarna som bodde ute i förorterna. Det var ingen som brydde sig om dem. Här i Sverige, det är först nu har det sprängts på Lidingö i natt. Lidingö är ett av Stockholms finaste och dyraste områden. Ja. Nu kommer det här att bli ett problem i Sverige. Och det är det som är så tragiskt, att det måste liksom, saker måste kliva upp på, i samhällshierarkin innan det blir ett allmänt problem. Och hur många människor är man villig att offra då av underklassen, för att använda vänsterns språk, för att få igenom sin mångkultur? Ska vi offra alla lågutbildade, alla sjuka och alla svaga svenskar så att vi ska få islamisering, gängkriminalitet implementerat i samhället? Hur långt är politikerna villiga att gå? För att jag tror att det här med att du säger att man offrar folk, det, vill de offra stora delar av Skandinaviens befolkning för att införa det här? För jag börjar bli mer och mer nästan konspiratorisk kring det här, vilket får mig att bli lite sur faktiskt. Men alla ens på vänsterkanten så är det ju politiker som de, alltså vänstern har ju en inbyggd idé om att de vill ju förgöra det västerländska samhället. Islamisering och gängkriminalitet passar ju jättebra då för dem.
Men detta, när du brukar uttrycka, jag såg det inte komma, så kan du ju bruka det om Lidingö, för den politiska klassen och ekonomiska, de tror att de är beskyttet mot konsekvenserna. Alltså detta är en helt allmänmänsklig reaktion, att det som inte rammer dig själv, det tar du inte så väldigt allvarligt. Det är ju då stick motsatt det som skulle vara socialdemokratisk omsorg, men sån är det. Folk är sig själv närmast. Men när det börjar att gå av bomber på Lidingö, då går alarmen. Roger, för det såg det inte komma, alltså. Det såg det inte.
Ja, och det, sen är det ju, problemet är ju bara det här, svenskar har ju en sån otrolig snabb reflex på att alltid återgå i förklaringsmodeller, för att det är det 2 eller 3 år sedan där det var en ganska allvarlig avrättning mitt på Lidingö, mitt på centralvägen, den stora vägen inom Lidingö, där de avrättade en man. Och då gick ju folk ut på Lidingö och sa, så här kan vi inte ha det, så här kan vi inte ha det, oj oj vad hemskt. Men det var ju 2 dagar senare så hade ju ett, medierna hade varit ute och skällt på de som bodde på Lidingö som ville lyfta de gängkriminella. Då blev ju de mer eller mindre uthängda och kallade, de blev inte direkt kallade för rasister, men man antydde i media om att det fanns främlingsfientliga krafter på Lidingö. Och det kommer troligtvis bli samma sak här nu, att journalister, jag tror Aftonbladet har redan varit ute på Lidingö och pratat med folk om att en person säger att det är en lugn och fin gata och en annan person säger att det är jätteallvarligt. Och jag tror reportagen som kommer att komma under dagen är att Lidingö är ett jättefint område. Det är absolut inga problem här, och det kommer att vara samma sak om Fagersjö, tyvärr.
Men Roger, då är det ju så att du som kritisk journalist må täcka inte bara händelsen, men också täckningen av händelsen. För det är den som präger svenskarnas uppfattning, eller i vart fall gör dem gradvis schizofrena.
Så är det, och det är lite det allt medierna har varit i Sverige i alla fall, att allt medierna har ju följt upp många av de här sakerna som mainstreammedia har rapporterat om. Vi har bland annat den berömda Sandviksrapporten som kom för 10-15 år sedan, där man sa att Sverige hade tjänat miljarder på invandringen och allt har blivit så mycket bättre. Och det var ju liksom bara en bluffrapport rakt igenom. Och hade inte allt media funnits, då hade ju det här varit en sanning i DN, Aftonbladet och Expressen. Men då satte sig folk inom allt media ner, dissekerade den här rapporten och bara visade sig att det var lögner. Och jag ska åka ut till Lidingö nu efter detta och prata med folk som bor där ute, för jag tänker liksom inte gå med på att Aftonbladet, Expressen, SVT och DN berättar sin historia som de vill berätta om Lidingö, om skjutningar och sprängningar. För att de kommer inte hitta den här gamla kvinnan som berättar att Lidingö är världens bästa område, det finns inga problem här. Och folk måste få höra vad som händer och vad som pågår på riktigt.
Du nämnde som skrev, tog bladet från munnen, vad heter hon och var skrev hon, sa du?
Jag kan skicka den länken till dig sen.
Ja, okej. För det slog mig, alltså för det första vill jag gärna läsa det, men för det andra så är ju yttrandefriheten blivit graderad, Roger. Ja. För nu är det så illa, och det är inte bara i Sverige, det är också i Norge, att du kan inte skriva vad du vill hvis du bor i Midtösten. I Norge. Hvis du har naboer, altså denne sociala justeringen, psykologiska justeringen, den sker umärkelig över tid. Att du ska inte stöta dina naboer, och därifrån som är en slags, och den tillpassningsprocessen är liksom det första steget. För de socialdemokrater vill vara gode. Men därför till att du får nabor som kanske går med långt skägg, för inte att snacka om kaftaner och hijaber, vi känner ju alla detta språket, så du förstår att här ligger det islamism bak. När de börjar att dyka upp i nabolaget, så vill ju hänsyntagen och höflighet bli bara täcka över en underliggande frykt. För då kan du inte, de vet vem du är. Så hvis du skriver under fullt namn i avisen, så ska du inte följa dig för trygg.
Nej, det där är ju lite intressant nu, för att i december så bevakade jag en Palestina-demonstration i Stockholm. Där jag blev överfallen. En person går fram och försöker förstöra min kamera, skriker en massa saker åt mig och försöker också slå ner mig. Jag polisanmälde det här. Polisen gör nu allt för att inte lyssna på vad jag säger. Vilket gör att det är ett hot mot liksom demokratin och våra friheter när inte ens våra myndigheter vill ta emot en polisanmälan. Och det som sker, och det kan jag ju se också, det finns ju en anledning till varför svenska mainstreamjournalister knappt vill gå på de här Palestina-demonstrationerna, för att de är ju livrädda. Så det är ju en form av självcensur detta som är hotfull. Den hotar ju direkt de friheterna som Sverige bygger på. Och det här är ju en... Det har ju alternativmedierna har skrivit om detta flera år om det som pågår, men ingen har ju vågat göra någonting och ingen har vågat reagera. Och det är ju det som är så skrämmande i allt det här, att även om någon som jag då som blir överfallen på en demonstration, det hoppas jag kan nästan acceptera det, men det menar jag inte, men jag kan på något sätt ta det att det sker, därför att de gillar inte att jag är där, fine. Men de som vanliga människor som ser och uppfattar sånt här, det är ju därför de är tysta, för de vet ju om det. Om de säger något, antingen så blir de överfallna av arga Hamas-anhängare, eller så kommer någon av vänstertidningarna, Dagens ETC eller Expo, kommer att hänga ut dem för att de kritiserar vissa saker och ting. Vi lever ju i sinnessjuka tider, det är ju George Orwell-tider vi lever i på riktigt.
Fordi der har du jo, det du beskriver der med pressen er jo en veldig viktig linje som de krysser. Altså, for en ting er å ikke ville se, men når de aktivt begynner å ignorere at kolleger blir truet, eller at de som bruker ytringsfriheten er i fare, så går du jo over til å bli kollaboratør, Roger.
Och du har helt rätt där, för det är lite så det, jag har ju flera gånger blivit påhoppad när jag är ute och bevakar demonstrationer. Då kan man ju se hur journalister från Aftonbladet, Expressen, DN, TT, de bara tittar bort. De låtsas som att det inte händer där. Och det är för min, i min värld är det som så här, en fotograf, en journalist, en journalist. Ingen människa ska behöva utstå den behandlingen att de blir överfallna för att de är där i egenskap som fotograf, och ingen människa ska behöva bli överfallen överhuvudtaget för att de är med i en demonstration eller står och tittar på eller är kritiska mot en demonstration. Men vi lever verkligen i såna sjuka tider att jag sa det här om dagen till kompis att Sverige har inte slutat med häxbränningar. Vi håller ju fortfarande på med det. Vi hänger ut folk, vi låter medierna jaga folk, vi låter vänsterrörelser som AFA och vi låter Palestina-grupper få bete sig som de vill. Och så de som kritiserar de här grupperna, de blir uthängda som någon form av onda människor.
Ja, för nu är den sociala freden omdefinierad på islams premisser. Sånn som ramadanfeiringen i Oslo.
Ja, jag läste om det. Grattis för att ni ska få ramadanutstyrsel i Oslo. Det är jättekul för er. Nu har ni äntligen fått mångkultur. Nej, men det som är så stör mig med det här. Så här, om man bara tittar, ska, alltså, när jag analyserar såna här saker på liksom ett rent så här, mänskligt och så här, ideologiskt och filosofiskt plan, då har väl inte jag något större problem med att det finns muslimer som vill fira sina högtider. Då, fine, vill de köpa sin moské för sina egna pengar, gör det. Staten ska inte vara med och betala. Men i Sverige så går det här ju, alltså när det är ramadan, varenda myndighet ska ju själva gå ut och säga grattis till muslimer. Och de ska själva fira ramadan. Kyrkan går ut och säger hur trevligt det är med ramadan. Politiker slåss om att få synas på ramadanfester. Nu har vi än så länge inte haft så mycket ramadandekorationer i Sverige, men det lär ju säkert komma det också. Så att vi har ju vikt oss fullständigt för det här, och jag kan inte förstå varför man vill göra det. Jo, jag kan förstå, men det är så obegripligt varför man vill ha en sån destruktiv idé i länder som Sverige och Norge och Danmark och Finland, det, eller i någon annan värld egentligen. Det är helt obegripligt. Vi hade en imam som satt i en intervju för några år sedan i DN som satt och berättade om att i en perfekt värld under islam så avrättar vi människor som inte tror på Allah. Det fick han bara säga okritiskt. Det var liksom ingen som reagerade på det. Det var bara, ja men gud vad trevligt, han är ju bara muslim. Ja, återigen, vi lever i Orwell-värld.
Du vet att när dere i Norge tror det är så mycket bättre här. Og norske medier gjentar det, og politikere, at vi er jo ikke i Sverige, her er det ikke svenske tilstander, så er dette en stor bløff, fordi den illusionen kan bare opprettholdes fordi det ikke er noen i Norge som sier noe. Altså, det er helt tyst. Og da kan man late som man fremdeles er det gode, tolerante, naive Norge. Men det er en stor bløff, og det kan du lese. Hvis du leser dokumentet en uke, så ser du det. I går var det altså to jenter under 14 år som var voldtatt i skolegården på lørdag i Stavanger. Pene, pyntelige Stavanger, det er det nærmeste du kommer sånn tysk orden og litt California i Norge. Det er bare pene mennesker der når jeg er der. De er flinke, arbeidsomme, pliktoppfyllende, men de har fått samme kulturen inn. Og det blir altså, hvis det hadde vært norske gutter, så ville det jo vært ramaskrik. Men det blir, det var alvorlig, men du får ikke den oppmerksomheten du burde ha, fordi da blir jo også mediene nødt for å ta det opp i hele sin bredde.
Der vi hadde jo et fall i Sverige for, hva skal jeg si, hvilket år det var, 2011 så var det en ung, en 21-årig kvinna i Södertälje som blev brutalt nedslagen av 20 män. Hon blev grovt misshandlad och hon slogs ner för att hon var en blond svensk tjej som de här invandrarkillarna, de upplevde att hon var kaxig bara. Hon var tuff mot dem. Och det här skrev ju medierna, inte de skrev att de framställde det som att 20 svenska män hade slagit ner den här kvinnan. Och så är det ju gång på gång på gång på gång i Sverige när det sker någonting att man maskerar bilder eller man säger inte som det är. Det var en gruppvåldtäkt för ett tag sedan i Malmö. Jag tror det var 5 killar från Irak och några var från Somalia. Där framställde man det också som att det var ett gäng svenska tonårskillar som hade gruppvåldtagit en 14-15-årig tjej i en park. Och det här att medierna inte vill, fortfarande efter alla de åren, inte vill berätta hur dant det är. Det är ett sånt svek mot alla de människorna som har blivit utsatta och de människorna som kommer att bli utsatta. Det är ungefär som att vi skulle sluta och rapportera om förintelsen av andra världskriget. Det skulle vara lika dumt det ju, och börja prata som att det var, ja, men det var några män i uniformer, det behöver inte vara så allvarligt. Man kan inte dölja verkligheten och man ska absolut inte dölja verkligheten. Det finns ju inga vinnare i ett samhälle där du stoppar undan information.
Jag vill spöra dig, Roger, för ni dere har ett nettsted som heter Flashback. Mm. Och där står det ju mycket Homer och Kanari, men där publiceras ju namn på gärningsmän. Kan du fortelle norske lyttere litt om Flashbacks funksjon? Fordi det er da speilvendte, det motsatte av den svenske tystnaden, hadde jeg nær sagt, rivningen av virkeligheten. Hvordan fungerer Flashback i opinionen og i forhold til mediene?
Ingen accepterar Flashback i mainstream media överhuvudtaget. Man pratar inte ens om Flashback. Flashback startade så en gång i tiden som en punk-anarkistisk tidning som kritiserade samhället bara egentligen. Sen utvecklades det till ett webb- och nätforum där man tror på total frihet. Man diskuterar allt ifrån droger till invandrarrelaterad brottslighet. På gott och ont där, därför att det kommer ju ett ansvar också på något sätt att kunna ha information och sprida information. Därför att det har hänt tyvärr att människor på Flashback har hängt ut fel person. Man har hängt ut fel adresser. Och det är ju synd. Men i det stora hela så fungerar ju Flashback som en ventil för vanliga svenskar som vill ha reda på vad som händer i samhället egentligen. Och då ska du också veta att det är många journalister som använder Flashback. Det är det som är så kul, att det är så många journalister som faktiskt går in och läser på Flashback, och även om de läser det så vill de inte tro på det. Och det säger ganska mycket om ett samhälle där vi inte längre kan förlita oss på våra liksom mediala institutioner, utan vi måste ha webbsidor med kanske tveksamt innehåll för att kunna få ett svar på vad som pågår i samhället. För att det finns, varje gång till exempel jag varit ute på en skjutning och en sprängning, så när man pratar med människor och berättar om hur illa ställt det är i Sverige, så de bara, men varför har inte jag läst om det här? Varför vet inte jag om att det har skjutits där och att det har sprängts där och att det här har skett? Ja, därför att medierna skriver oftast inte om det, utan då får man läsa Flashback om man vill veta vad som sker i samhället. Och det är ju en, jag har ju sagt det flera gånger, att Sverige är ju en form av, vi är ju en mjuk diktatur på det sättet. Vi håller ju folk, istället för att vi håller folk i schakt med vapen och taggtråd, så använder vi ju bidrag och tystnad istället. De allra flesta svenskar tror att Sverige, säkert som i Norge också, att landet fungerar hur bra som helst. Men det gör det inte. Det är vi utsatta för. Vi sitter fast i en form av lågintensivt inbördeskrig i Sverige där gäng från olika delar av världen sakta håller på att äta upp våra institutioner. Och eftersom medierna då inte rapporterar om det, Det de kan rapportera om är MC-gäng och fotbollshuliganer, för det är enkelt att rapportera om, för det är oftast vita män. Då är det jätteenkelt att skriva om att ett MC-gäng har gjort någonting. Det kan man lägga veckor på att beskriva om att en gängmedlem i ett MC-gäng har haft ett vapen på sig. Det kan man skriva om. De kan man hänga ut, inga problem. Där kan man beskriva nätverksstrukturer och så vidare. Likadant med fotbollshuliganer. Åker man på en fotbollsmatch eller en hockeymatch i Stockholm, så kan du räkna med att varenda mainstreamfotograf står där med förhoppning om att det ska bli upplopp, så de kan lägga ut de här bilderna och skriva om bråken som har skett. Det kan man bevaka, för det finns enkelt förklarat. Det är liksom vita, frustrerade män. Då skriver man om det. Det andra skiter man i. Och det är ett förräderi, skulle jag vilja säga, mot svenska folket.
Mm. Men du, i Norge så hör jag politiet si att det är inte så i bokstavligt talt svart-vitt med de ungdomskriminella som det var för. Nu är det blandade gänger. Då snackar jag inte om organiserade kriminella nätverk, men jag snackar mera om gatukriminalitet och våld. Att där är det nu norske som integreres i de utenlandske miljøene. Og jeg har sett med egne øyne at det er norske gutter som står sammen med disse, ja, du vet. Så da er det jo, da er det ikke like lett. Da blir problemet mer komplisert.
Mm. Det er
samme sak i Sverige.
Absolut. Jag pratade för ett tag sedan med, det var en sprängning i Hässelby strand utanför Stockholm för ett par månader sedan. Och den killen som man var på jakt efter var då en svensk kille. En kriminell svensk kille som tidigare har varit vänstermänniska och sen blev en högermänniska som sen blev då en gängkriminell. Därför att i de kretsarna där han umgicks som ung, det var ett sätt att överleva, att hoppa mellan de här världarna helt enkelt. Och jag pratade då med en kompis som bor ute i Rinkeby, som han är uppväxt där ute, och redan på 90-talet så var ju, alltså svenska barn var ju tvungna att börja prata med svensk brytning, alltså med invandrarbrytning, för att kunna liksom överleva. Och det är där det börjar, att man måste börja förändra språket och hur man ser världen. För att det här med att begå de här brotten som de här gängen begår, det måste många idag göra av de här unga killarna. De har inget annat val än att liksom för att klara av den vardag de har runt omkring sig. Och det är återigen det här som pekar på vilken destruktiv kultur som har kommit till Sverige, när man unga människor tvingas att välja mellan att vara kriminell eller kriminell. Samhället har ju alltså tappat grepp över de här ungdomarna. Det spelar ingen roll om vi bygger nya fritidsgårdar. De gängkriminella har tagit över. Och det kan man ju se i Botkyrka i Stockholm, utanför Stockholm också, där socialdemokratiska fritidsgårdar har tagits över av gängkriminella. Fullständigt. Det säljs droger och vapen inne på fritidsgårdarna. Och man gör inte så mycket åt det egentligen, utan man låter det här pågå, för man vet vad konsekvenserna blir om man ger sig in i detta. Om man skickar polisen och myndigheten efter de här gängen, ja, då börjar det skjutas och sprängas. Då är det lite enklare, verkar de tycka, att bara låta det vara i så fall.
Mm. Men du vet, detta är en självpåförd lammelse. För nu går det inte an längre att se var problemet börjar och slutar. Igår så satt jag på tåget på vägen till Oslo, och då var det två unga gutter som satt rätt framför mig, och den ene, de bägge så norska ut, men den ene snackade sån singsong arabisk, vet du, norsk. Mm. Alltså, detta är en dialekt eller tonfall som våra humorister har gjort succé med, en som heter Robert Stoltenberg och Herman Flesvig. Alltså, Han spiller en som bor på Haugenstua, en førort til Oslo, og han er mer kebabnorsk enn utlendingene. Men altså, du vet, det har vi jo hørt lenge, at norske barn som går på skoler med mange utenlandske barn, begynner å adaptere deres språk. Og da er det egentlig prosessen er i gang. Fordi da er det, særlig hvis lærerne på en måte ikke lenger underviser, eller lærebøkene har norsk kultur, er bevisste på hva den står for.
Ja.
Og du lærer at alle kulturer er like mye verdt, og religioner, da får barna det fra alle kanter, Roger. Så da er det bare et spørsmål om tempo og tilfeldigheter som avgjør hvor barnet ditt havner til slutt, fordi du mister jo kontroll selv på oppdragelsen.
Jo, det er jo det som, jeg vet ikke om hurdant det er i Norge, men om man tar barnuppfostran i Sverige, så som förälder ska ju inte du göra någonting i Sverige. Det är ju staten och skolan som ska uppfostra dina barn. Så staten och skolan reglerar hur man ska vara, eller hur barnen ska vara. Och om staten och skolan inte kan se till att det finns en vettig utbildning och så vidare, ja, men då går det ju käpprätt åt helvete för de här barnen. Alltså svenska föräldrar är så dåliga på att uppfostra sina barn, så att i Sverige överväger man att införa en lag om att barn inte ska få använda sin pekplatta efter klockan 23 på kvällarna. Alltså vad är det för dåliga vuxna människor vi har i det här landet som inte kan säga åt sina egna barn att sluta använda en pekplatta? Kan du inte göra det? Ja, vad ska då hindra ditt barn från att bli gängkriminell? Jag har ju tappat allt vad gäller, alltså idén om att ha en, för det är lite det här säkert bottnar i, är ju tanken om att ha en familj och vara en familj. Att vara en gemenskap. Allt det här har ju blivit sönderslaget. Ta det här hur man har idén om kärnfamiljen som har blivit kritiserat i alla år i Sverige. Att det är någonting fult med att ha en två vuxna människor som tar hand om sina barn. Hur kan det vara en dålig idé? Hur kan detta vara något som man från vänstern tycker att man ska kunna kritisera? Det är ju hemskt i att se hur Sverige har monterats ner till att bli någon form av, ja, det är ett skämt numera, eftersom ingen klarar av att ta ens ansvar eller ta makt över sina barn. För att det är ju ändå det man ska vara som vuxen, är ju en människa som lär dina barn saker och ting för framtiden. Det ska ju inte regleras via lag eller att skolan eller då staten ska sköta det här, utan det är du som vuxen som ska göra det här. Om inte du kan ge dina barn de här små grundläggande sanningarna om livet och verkligheten, ja, steget från att vara rotlös och gå in och bli gängkriminell är nog ett väldigt kort steg i så fall.
Har det varit, alltså, det är två kulturella fenomen som er særkjennende for Norge og Sverige. I Norge så er det jo kirkebrannene og satanistmusikk, som jo ligger litt tilbake, men allikevel, altså, det er ikke en, det har vært omtalt, men det har jo hatt stor kulturell betydning også i utlandet. Og i Sverige så er det jo forbindelsen mellom rap og islam, eller gjengene.
Absolutt, altså svensk polis. Ja, visst, altså, absolutt, så er det. Altså, svensk polis har i flere år sagt at vi måste göra någonting åt den så kallade rapkulturen i Sverige. For at rapparna i Sverige skryter ju helt öppet om den brottslighet de har begått eller kommer att begå. Mordet på Einar var ju liksom beskrivet i hur man i princip skulle avrätta honom. Det var ju beskrivet i hos flera rapartister i Sverige. Och det nu, jag är väl, försöker ju helst inte vilja censurera och sådär, men musik är musik och kultur är kultur, den ska man liksom hålla sig långt borta ifrån. Men när det finns då rörelser som för det är intressant när det kommer till den norska och svenska dödsmetallen, som faktiskt fick människor att göra ganska hemska saker. Gott om, det var ganska många självmord ett tag. Det var mycket nedbrända kyrkor i Norge. Det skedde ett antal ganska hemska dåd mot homosexuella i Göteborg. Och detta gick, allt var kopplat till de här människorna. Och det, om en kulturell rörelse skapar en så pass destruktiv kultur, då måste man göra något. Så är det bara.
Men jag uppfattar det slik att den svenska rapkulturen och gangstermiljöerna, det är en slags, alltså de har ett intag i kultureliten i Sverige som är fascinerat av extremismen och våldet.
Ja, det är varje år i jag tror det är P3 som har någon prisutdelning varje år för årets rapartist och sådär. Och det är ju alltid den värsta utav dem. Den som har begått mest brott och begått vidriga saker är den som hyllas utav Sveriges Radios kulturjournalister. De får sitta i SVT och berätta om hur, om sina trasiga liv och vilka brott de har begått, och så sitter någon någon kvinna där och bara, åh nej, stackars dig, ja vi förstår ju varför du begår brott, för att du är uppväxt i Rinkeby. Det är väl ingen jävla ursäkt för att skjuta eller göra en annan människa illa för att man är uppväxt i ett dåligt område. Då får du göra rätt val i så fall och utbilda dig och ta det därifrån. För att det där är också en sak som är lite nästan stötande egentligen, om man tar invandrargruppen, att man inte i Sverige pratar om de invandrare som faktiskt drar från förorterna. De vill lämna de här destruktiva kulturerna. Därför att de vill inte heller leva under det här. Nej. Det är också en viktig sak att prata om. För det är ju invandrarnas bilar som brinner. Det är ju inte svenskarnas bilar som brinner i förorten. Det är invandrarnas bilar som brinner i förorten. Men det pratas ju inte om. De invandrare som flyr och har ett vanligt jobb, som utbildar sig, som köper sig en bostadsrätt eller köper sig en villa, de pratas det inte om. Man ser mellan fingrarna på deras, ja, vi kan använda vänsterns uttryck, klassresa. För de har ju verkligen gjort en, det man ska göra. Man anstränger sig lite, skaffar sig en utbildning, skaffar sig ett jobb, köper sig en bostad och lever ett bra liv. Men de här dras ju då ner tillsammans med alla de andra sunkkriminella.
Hvis man har en klar forståelse av hva som skjer med samfunnet, og det er faktisk en veldig viktig del av mentalhygienen, å vite hva som foregår rundt deg, uansett hvor ubehagelig det er, så er det bedre enn å gå med lua ned i øya. Og det var en melding i går, jeg vet ikke om vi har fått den ut, fra Storbritannia. Du vet, Storbritannia begynner å bli like ille som Sverige, og vel så det.
Ja.
Og der var det, det er stor læremangel i Storbritannia. Og da kan du jo tenke deg hvorfor. Fordi folk, lærere, orker ikke. De orker ikke. Så nå har de begynt å søke, de søker etter lærere fra India, og det var et annet land som skal fylle disse tomme stillingene. Da tar du enda et steg ned, eller opp. Du skruer opp denne spiralen. Fordi du ignorerer at dine egne lærere ikke lenger klarer å stå i jobbene. Fordi det er, og Norge er på vei akkurat samme sted, fordi volden har eksplodert i skolen, og særlig i barneskolen. Og det er jo det mest alarmerende, for det er jo de som kommer til å rane og stikke når de blir litt større, og når de er droppet ut av skolen.
Det där har vi haft ett jätteproblem i Sverige i många år också, med våld på skolorna. Jag var besökte, ja, det är nog kanske 8-10 år sedan som jag besökte en skola i Malmö, där, eller strax utanför Malmö, där lärarna vågade inte längre gå ensamma i korridorerna i skolan. Och när då 13-14-åringar i grupp ger sig på en vuxen person, Alltså, det låter elakt där, men alltså, det är ju ett djuriskt beteende. Att man i grupp jagar enskilda människor, och man gör det enbart för att man kan. Man gör det för att man vill visa makt. För att vi har ingen makt att visa tillbaks. Vi får inte säga, lärare får inte säga ifrån i Sverige om ett barn beter sig illa. Vi hade en lärare för ett tag sedan som blev misshandlad och var tvungen att försvara sig. Nu har läraren fått sparken för att han försvarade sig mot en elev som överföll honom. Och det, vi har gett upp på så många plan när det kommer till det här. Att vi har ett antal grupper i Sverige som vet hur man använder makt och våld för att vinna. Svenskar vet inte längre hur man använder makt eller våld, för att vi har liksom... Ja, vi har lagt ut allting på att våra myndigheter ska reparera och hålla koll och laga våra liv. Och det är det som gör att vi har växande extremistiska grupper åt andra hållet i Sverige. Och de ska man ju ta på allvar. Att det finns människor som är så trötta på samhällsutvecklingen så att de är villiga och säkert göra ganska sjuka saker. Och att man då har tappat det här förtroendet för statens både statens våldsmonopol och den egna möjligheten att kunna agera i en situation. Man har släppt idén om vad ett samhälle borde vara. För man kan inte låta en grupp ha makt i samhället och låta dem få dominera hur de vill. Vi kan ta det som hände i Göteborg nu bara för ett par dagar sedan. Hamas och Hezbollah går numera helt öppet på gatorna i Göteborg med skyltar där de säger att de vill utrota judarna. Och polisen gör ingenting. Vem har de makten i ett samhälle? Ja, det är ju inte polisen eller svenska staten, det är ju Hamas-anhängarna och Hezbollah-anhängarna som har makten i Göteborg just nu.
Har du bilder av det, Roger?
Ja, det finns. Det är Sofie Lövenmark på Twitter som har skrivit om det. Okay. Jag kan skicka dem till dig. Hon jobbar ju för Doku, en stor sajt i Sverige som beskriver islamismen och utreder där. Och det är otroligt intressant. För du har ju själv sett alltså de här gröna pannbanden de har, som är då Hezbollah och Hamas. Och att man har kommit undan med en sån grej i Sverige, det är helt obegripligt.
Och det är alltså politikernas ansvar och skyld som tillater det. För politiet kunde ha greppet in hvis de hade fått lov, men de får inte lov. Eller ledelsen är blivit politiker.
Ja, egentligen så här, om man tar den här mannen då, som han är fullt maskerad. I Sverige är det maskeringsförbud. Du får inte maskera dig på en allmän sammankomst. Hade jag haft en mössa på mig eller en luva på huvudet när jag är ute som fotograf med presslegitimation på mig, blir jag ombedd att ta med luvan, för jag får, då säger polisen att jag är maskerad. Den här killen har en svart mask över hela ansiktet och ett pannband för Hamas och går med en palestinasjal. Och en av hans vänner har en skylt om att man ska utrota Israel och judarna. De kan bara passera förbi polisen utan problem.
Det är ju kapitulation.
Ja, verkligen. Jag kan väl säga att Sverige har väl och det gäller väl kanske mycket Norge också, att man genomgår väl kanske den oblodigaste islamiseringen egentligen på det sättet. För annars när islam kommer till länder så brukar det bli ganska blodigt och väldigt allvarligt. Men i Sverige så viker vi oss ju bara. Det är fullständig kapitulation inför det här.
Och det är ju hela Västeuropas och EUs hållning. Det är ju att snu det andra kinnet till. Och ända de vet gott.
Ja, och det är det som är så... Det är så märkligt detta, för jag är ju väldigt svårt att förstå varför man vill förgöra västvärlden. Västvärlden står för ett av dem. Vi står för uppfinningar, vi står för frihet, vi står för liberalism, vi står för demokrati. Det finns så många bra saker västvärlden står för och som är viktiga att behålla. Men det man vill ju offra, man vill ju bort det här till, för en destruktiv kultur som inte kommer till ge oss någonting annat än, ja, på sin höjd får vi får hummus och kameltecken. Det är väl typ det coolaste den arabiska världen kan ge oss.
Ja, fordi altså, når denne kulturen kommer til Vesten, så blir den verre. Altså, det er de dårlige trekkene som forsterkes, og, for de møter ingen motstand, mens derimot de som tilpasser seg og lever normalt, de har ingen støtte for å ta et oppgjør med det destruktive i deres egen kultur, som de jo kjenner og vet om veldig godt. Mm. Altså derfor det er jo disse besøkene i moskeene som jeg ser, hvis du går tilbake så ser du Støre og Erna, de har jo smisket med disse moskémiljøene i årtier. Og de må ikke si at de ikke forstår hva de gjør.
Det jeg tror som sagt var at det er två saker som spelar in här, tror jag. Ett är naivitet. Man tror att kultur är kultur och alla kulturer är lika mycket värda och människor är lika mycket värda. Och sen har du ju idén om att man vill helt enkelt bara förgöra det västerländska samhället. För det finns inbyggt inom socialismen att västvärlden är ond och elak och ful. Den ska tas bort. Och alla de här sakerna gemensamt då, bland in islamismen och gängkriminalitet och där, så har du ju ett färdigt recept för att destabilisera och förgöra hela det västerländska samhället.
Ja, det er det mest dystre av alt, Roger, og hvis du ser på utviklingen i USA, så har jo Biden gjort akkurat det samme, åpnet alle sluser. Og i Port-au-Prince, i Haiti, så stormet jo gjengene et fengsel og befridde 4000 fanger på lørdag, tror jeg det var. Fordi de i Haiti er blitt så kriminalisert at de kriminelle tar over hele øya. Og det er den tilstanden vi er på vei mot. At det vil være gjenger som tar over. Og i den situasjonen så kjører Høyre frem, altså vårt parti Moderaterne, de vil avkriminalisere narkotika. Mm. Og jeg sier de vet godt hva de gjør. Altså hvis du er politiker i dag og du mener det skal være lov å bruke kokain, og det tas tonnevis med kokain i våre havner, så må du ikke si som politiker at du ikke forstår hva du gjør, for det gjør du. Mm. Du heller bensin på bålet og du offrer mennesker, og du bryr deg ikke om det.
Nei. Och det där är ju en stor tragik i att man är villig att ge upp västvärlden. Och ju, att det är då på altaret av socialism och islamism. Därför att socialism och islamism har aldrig gett mänskligheten något gott och kommer heller aldrig att ge det. Det är liksom, vi är på väg in i väldigt tråkiga tider, tror jag tyvärr.
Det har du helt rett i, Roger, men jeg må si at når jeg snakker med deg og Helena, så blir det mye klarere for meg hva som holder på å skje her. Og i det minste vi kan gjøre er å si sannheten.
Det Fordi finnes ikke annet som fungerer.
Nei. Takk skal du ha, Roger. Takk for at du stilte opp. Det var interessant.
Ja, takk selv.
Ha det godt.
Ja. Ha det godt. Vi hørs. Hei.
Hei.